Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och vill du ha mina gästers bästa tips till din mail så gå in på carolinenorbeli.com och signa upp. Ja, jag har mina veckor kantas av teknikproblem. Den gäst som jag intervjuade igår, hon, du vet, man spelar in ungefär som på Zoom. Där gästen måste kunna komma in i det digitala när jag gör på distans. Nej, men hon kunde inte ens komma in. Det var någonting som stod emot. Och det har varit lite sådana där teknikbekymmer. Så igår så var jag där på yogamana och ropade ut i tystnaden. Men nu får det faktiskt vara nog. Jag ger mig, jag slutar med den här himla podden, skrek jag. Men då var det lite lustigt. För på, bara inom loppet på en halvtimme så ringde det olika vänner till mig och berättade om att de hade lyssnat och hört om folk som hade lyssnat på podden. Och dessutom att de hade varit på något yogaretreat som hade rekommenderat podden. Och då krävdes det inte så mycket för mig. Är det något jag gillar? Så är det ju lite beröm. Alltså, för man sitter ju i en tystnad. Eller en podd är ju en envägskommunikation. Så ja, det krävdes i alla fall för mig att bara lugna mig något. Förlåta podden och inspelningsutrustningen för att den har strulat. Och för att jag får jobba dubbelt så mycket just nu. För att intervjua dem igen. Men ja, om man ska tro astrologin så var det någon annan kompis till mig som sa att mina planeter inte står riktigt rätt till. Och att den 28 november på min födelsedag kommer allting ordna sig. Så vi kommer väl se. Då kommer jag få flöde och det kommer gå så mycket bättre. Ja, jag vet inte. Man vill ju bara tro att det skulle vara sant. Men förmodligen kanske jag sitter här och kämpar med tekniken helt enkelt. Jag tänker att den här podden är en podd om, såklart om stress men också om prestation. Och många klienter som jag får har problem med just alltså att varva ner efter prestation. Att våga vila i vilan. Att man har ständigt någon slags brus i kroppen. Som en abstinens av att prestera. Och istället för att man då stannar upp i den och andas genom den abstinensen så flyr de. Och de gör mer och de tränar mer och de presterar mer och undviker liksom det där bruset som känns. Jag tror att det här faktiskt är ganska vanligt att ha det. I alla fall om man har en stressproblematik. Och det är ju så här, man kan ju då också tänka, undra lite. Var kom den här programmeringen eller vad man ska säga som sätter igång det här görandet. Att aldrig våga vara stilla. Att det kanske är som ett små trauman i livet eller ja, saker som har hänt som har gjort att det inte är bekvämt att liksom vila i. Att liksom våga vila helt enkelt. Att det är bekvämare att hålla på och putsa på det sista, plocka, dona. För att man vet inte riktigt vad som händer när man bara ger sig den här pausen och vågar vila i den. Men jag tänker att det man kan möta den här oron eller prestationsabstinensen med, det är ju andningsövningar. Självklart gå på yogapass eller något sånt där, men det är inte alltid man har det tillgängligt. Så att jag tänker att vi andas fel på så många sätt, och jag tror på att möta den där abstinensen genom att gå och sätta dig någonstans bekvämt och andas in på 4 och kanske ut på 6. Och göra det tills du känner dig lugn, tills den här, till det här bruset, viljan eller ja, det här, den här, det som driver dig, den här motorn, tystnar lite. Ja, jag har ju pratat kanske en del nu på senare om just andning. Jag är övertygad om att lärde vi oss andas bättre så skulle vi ju inte ha lika många psykiskt sjuka. Vi skulle inte ha lika mycket utmattningar. Det är inte såklart hela sanningen, men jag tror att det är en otroligt viktig del. Så att börja fundera över sitt andetag och hur andas man när det inte känns bra, och kan man kanske använda andningen till att må bättre. Jag har några platser kvar i min coaching. Är det så att du vill bli coachad av mig, så ska du gå in på carolinnorbelli.com och lämna en intresseanmälan. Så hör jag av mig, så ses vi 30 minuter, så kan du avgöra om jag är rätt coach för dig. Jag tänkte bara läsa upp vad en klient tycker om mig som coach. Hon skriver: stort tack för de fina samtalen och för vägledningen. Du hade orden när jag inte fann dem, och du förstod precis hur jag kände själv när jag hade svårt att förklara. Fick med mig så många bra verktyg. Du fick mig landa och förstå vad som är viktigt här i livet. Du gav mig så mycket i varje samtal, och du vet mer om mig än vad någon annan gör. Du finns på min axel dagligen med dina kloka ord och hjälper mig att välja rätt vägar. Det finns också platser kvar på mitt retreat. Jag har fått många intresseanmälningar till maj 22-25. Men det är ju en bit kvar, så jag, till er som har hört av er, kommer jag höra av mig till er och höra huruvida ni ska vara med eller inte. Men du som lyssnar, vill du komma med på världens upplevelse att åka till Deja, bo i ett fantastiskt hus i bergen, se ut över havet, yoga, meditera, äta hälsosam mat lagad av en underbar kock, och vandra på de underbaraste vandringarna med en miljö som läker, så tycker jag att du ska gå in på också carolinnorbelli.com och signa upp. Till det här avsnittet har jag träffat en fantastisk person, Jill Westny. Det här är ett avsnitt där vi kommer prata kring hennes utmattning. Hon har jobbat på skyddat boende för kvinnor och varit en otroligt hjälte. Och en del av det ledde till hennes utmattning. Lyssna till Jill Westny.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till prestationspodden, Jill.
Hej Caroline, tack så mycket.
Tack själv. Berätta för lyssnarna, vem är du?
Ja, jag är Jill Westny. Jag är 35 år. Jag bor tillsammans med min sambo och våran dotter och våra två katter. Jag är beteendevetare med en kandidat i psykologi och en master i arbetshälsa. Och jag har i ungefär 15 år jobbat mot mäns våld mot kvinnor och hjälpt kvinnor och barn som har varit utsatta för våld i nära relationer. Och till slut så blev jag utmattad.
Precis, och vilket otroligt för det första viktigt jobb du hade. Kan man ju, vilken hjälte du har varit. Alltså ta hand om de här kvinnorna som, ja. Men vad är, det är ju minst sagt ett kontaktyrke när man jobbar med människor på det sättet som du gjorde. Mm. Vad tror du är anledningen till att du brände ut dig när det gäller det jobbrelaterat, det som var på grund av jobbet då?
Ja, alltså det är ju som sagt väldigt tufft jobb. Det var ju ibland liksom så mellan liv och död egentligen, för jag jobbar ju på skyddade boenden. Och det är ju, man har ju fått, jag fick ju höra många liksom livsöden och hemskheter. Men för mig, jag har ju tänkt jättemycket på det här såklart, men för mig har det inte varit kanske egentligen jobbet med kvinnorna och barnen som har varit det som gjorde att jag brände ut mig. Även om absolut det tar ju mycket av en såklart, och man blir väldigt lätt liksom empatitrött. Och man kan ju bli liksom sekundärt traumatiserad också av liksom allt man får höra, alla hemskheter och så. Men för mig så var det främst, tror jag, att det är så hopplöst idag i vårt samhälle, för de här får liksom ingen hjälp eller den hjälp som de skulle behöva. Att liksom de här männen då som har utsatt dem för våld, de blir väldigt sällan dömda. Det är ju kvinnan och barnen som får vara gömda och byta liv. Och de får inte alls liksom det stödet som man skulle önska. Så jag tror att det började med det. Och att jag blev väldigt arg på liksom allt och alla. och liksom samhället. Och att det var liksom så svårt att jobba och hjälpa de här människorna. Men sen så också så är det väldigt liksom, alltså det är väldigt, väldigt viktigt att man har ett bra stöd runt omkring sig från arbetsgivare och kollegor och så. Och det jobbet jag hade när jag blev utmattad, där var jag väldigt ensam, att ha väldigt mycket ansvar själv och inte så jättebra stöd från arbetsgivaren skulle jag säga. Så att jag tänker att det är liksom både, ja, jag fick ta väldigt, väldigt mycket ansvar. Och sen så blir det också då tillsammans med det här att man inte känner att man kan hjälpa som man vill på grund av yttre omständigheter. Förstår du hur jag menar?
Mm. Hur kunde det se ut när du tog hand om de här kvinnorna? Vad var det du fick ge dem, om man säger så?
Ja, alltså för det första så var det ju liksom skyddat boende, så att de liksom bodde ju då hos hos oss då, på kvinnojouren, för en kvinnojour jag jobbade på då. Och då hjälper man ju till med i princip allt. Dels stödsamtal, men också hjälper till med polisanmälningar, vara med på rättegångar som stöd och även vittna. Allt som har med barnen att göra, se till att skolan funkar eller förskolan funkar, trots att de har skyddade personuppgifter. De kommer ju oftast liksom till ett skyddat boende med liksom ingenting, men kanske bara liksom någon liten väska och där de har på sig, och sen så måste de börja om helt. Så man behöver hjälpa dem då med skyddade personuppgifter och ansöka om det. Alla kontakter med socialtjänsten, som har både med liksom försörjningsstöd att göra, men stöd och skydd för barnen. Ja, så det är liksom, de behöver börja om helt på nytt i princip. Så det är väldigt mycket som man liksom hjälper till med och stöttar kring. Och sen också så här, ja, men hur är man smart när det kommer från, alltså kommer utifrån, alltså utifrån ett säkerhetsperspektiv. Ja, sociala medier, hur man ska tänka, vart man kan röra sig. Ja, så det är liksom väldigt mycket jobb kring liksom en familj.
Och vad får du för stöd? Får du något stöd?
Ja, jag fick, vi hade handledning, tror jag, en gång i månaden. Men det var väl inte tillräckligt skulle jag väl säga. Det är så svårt också när man är på en kvinnojour, för att man har ju redan ganska dålig, alltså ganska liksom tight budget. Tyvärr så ger samhället, lägger inte så mycket pengar på det tyvärr. Politikerna gör inte det. Man skulle behöva haft en till anställd till exempel. Vi var två anställda, men min kollega hade då jobbade mer, alltså mer utifrån, ja, men var ute och föreläste och liksom gjorde sådana saker. Och jag var liksom ansvarig för boendet, men jag hade ju behövt kanske en till som var anställd. Men det hade vi liksom inte råd med.
Men hur, varför tror du att man inte får nog? Alltså varför, jag menar inte, nej, det var en jättedålig fråga. Jag menar, varför ger inte politikerna det stöd ni behöver?
Det är en jättebra fråga, för det har jag nog frågat mig själv hela tiden. Men jag tänker ju att det handlar om att det så rent krasst att det är kvinnor. Och de är inte lika prioriterade i vårt samhälle. Och sen så tror jag att man inte har kunskap om hur faktiskt stort problem det är med våld i nära relationer. Det är bara så himla mycket mer än att liksom bli slagen, situationstecken. Det är väldigt mycket som psykisk våld, ekonomisk våld, sexuellt våld som är så komplext och så stort. Och jag tror inte att man förstår hur många det faktiskt är som blir utsatta. Och vad som krävs för att de ska må bättre och ta sig ur. Ja.
Precis. Mm. Ja. Nej, det, jag har ingen aning om det själv direkt. Alltså, det är ju inte hela tiden på nyheterna. Nej. Det är ju väldigt i skymundan. Precis. Så att man förstår ju inte hur allvarligt det här är.
Nej, exakt. Och det handlar ju inte bara om att liksom så här lägga pengar till kvinnojourer eller organisationer som jobbar med det, utan det handlar ju också om att lägga in resurser ordentligt när det kommer till socialtjänsten, polisen. Vi vet ju liksom hur de går ju på knäna, både polisen och socialtjänsten idag. Liksom. Men även när det kommer till lagar, domstolar, att man behöver ha mer liksom kunskap kring det.
Precis. Kunde det också vara så här, det här är lite off topic från prestationspodden, ja. Men att det kunde vara så att förövaren blir mer skyddad på något sätt, eller att dens behov sätts väldigt mycket mer i fokus än den som har blivit utsatt. Eller jag känner nämligen en som har blivit utsatt och då är det väldigt mycket så här, han behöver få träffa dig nu. Upplevde du det så?
Ja, alltså indirekt så skulle jag väl säga att att det blir så, för att mannen blir ju indirekt skyddad. Nu är det oftast män, men blir ju indirekt skyddade i och med att de inte blir anmälda. Anmälda kan de bli, men det behöver inte leda till åtal. Det är väldigt sällan det blir det. Och man som i Sverige idag till exempel, om man kollar då kring barnen, så ser man ju föräldrarnas rätt till barnen och inte tvärtom. Att även om du är förövare så har du rätt att träffa dina barn fast de inte vill. Och det är jättesvårt för de här mammorna att få ensam vårdnad till exempel, fast de skulle behöva det. Och jag menar, mannen kan ju alltid bo kvar själv i deras gemensamma hem. Det är alltid mamma, alltså kvinnan och barnen som behöver flytta på sig. Och behöver skyddas, för det finns ingenting i vårt samhälle, eftersom att de så sällan blir frihetsberövade, så har det ju blivit så att det är kvinnan och barnen som måste skyddas och ändra hela sitt liv och liksom så. Och sen har man ju börjat nu väldigt mycket att liksom att man ska hjälpa de här männen så de ska sluta slå och sluta vara våldsamma. Jag har inte än så länge sett att det har funkat. Jag som har varit i den branschen väldigt länge, så är det inte liksom inte, även om jag vet att många tror det, så tyvärr så är det ju liksom ganska, de är ju inte sjuka de här männen, utan det finns ju alla samhällsklasser, det finns i alla olika relationer, det finns liksom i, det spelar ingen roll liksom vart man bor i landet. Det är inte så att de här männen är sjuka eller har alkoholproblem. Det är liksom en myt, tyvärr. Det handlar om makt och kontroll.
Och bara att höra om det här nu, så förstår ju jag att det här var en stor del av din utmattning, ja. Att liksom leva med den här orättvisan. Det skulle ju det är ju många som leds in, alltså att få se något som inte fungerar, som är så viktigt, tänker jag.
Ja, för man skulle ju verkligen kunna göra jättemycket. Men så fastnar man hela tiden i det ekonomiska liksom. Och också hur samhället är uppbyggt. Och att vi inte har några direkta lagar som kan låsa in dem under lång tid, så att säga. Nej, men och sen också just för att komma tillbaka då till liksom just prestationspodden och min utmattning, så ser jag ju också att även om jag älskade mitt jobb, så var det ju ingen bra kombination med att jag var liksom en sån här, var väldigt så här, vad säger man, prestationsbaserad. och att jag liksom alltid har varit en så här duktig flicka. Så att jag kämpade ju på väldigt mycket hela tiden och skulle göra liksom såklart det bästa jag kunde för de här människorna. Men sen så då gick det inte, då blir det ju kontraproduktivt liksom.
Vad hade du då för behov som inte du tillfredsställde?
Nej, men alltså för mig så var det ju väldigt mycket det här att jag var väldigt mycket så att mina prestationer var liksom lika med mitt värde. Och när jag Så att jag har, och jag har alltid varit så. Och alltid varit den här duktiga flickan. Så jag, och alltid då tagit hand om alla andra. Så att för mig var det ju mycket det här att liksom få lära mig att sätta mig själv först. Och att det är okej att liksom göra det. Och att jag fick börja träna på att mina prestationer, allt ska inte vara på ett speciellt sätt hela tiden. Det behöver inte vara på ett speciellt sätt. Det behöver inte vara perfekt. Och jag behöver inte heller göra allting helt själv. Så jag var tvungen att liksom be mer om hjälp. Ja, och inte liksom ta ansvar för andras liksom, mående och liv. Mm.
Och det här grundade sig i vad jag förstår, eller vad jag vet att du och jag pratade om tidigare. Att du tog ganska mycket ansvar över din mamma.
Ja, men precis. Mina föräldrar skilde sig ju när jag var typ 2. Så att jag ganska snabbt som skilsmässobarn fick ju ta väldigt mycket ansvar. Jag vet inte om det är vanligt, men jag tror det. Och de jag känner som också har föräldrar som är skilda, det blir lätt att man tar väldigt mycket liksom ansvar. Men sen som du säger, min mamma var ju i perioder väldigt dålig. Hon var själv utmattad, även om man inte förstod det då, tror jag. För det här är ju på 90-talet, så man kanske inte hade jättemycket koll. Men hon var själv utmattad och i perioder liksom deprimerad och så. Och ja, så att jag fick ta mycket ansvar helt enkelt. Och fick liksom hjälpa till mycket såklart. Och fick bli vuxen väldigt tidigt. Och hos pappa så var det väl lite tough love liksom. Där också att jag ganska snabbt fick växa upp. Och det här med känslor höll vi inte på med. Så att jag lärde mig snabbt att trycka undan känslor. Det har varit min superkraft verkligen under hela mitt liv. Att trycka undan allting. Tills det liksom inte gick mer när jag gick in i väggen då.
Hur var det då för dig att känna alla de här känslorna när du inte tryckte undan dem?
Ja, det var väldigt svårt. Var det? Jag var ju liksom inte van med det. Att känna. Men å andra sidan så fick jag ju också, när jag väl liksom började möta de känslorna och jobba med dem tillsammans med, och jag hade ju liksom hjälp då. Jag hade ju psykolog och läkare och sådär. Så började jag ju inse att mina symptom, kroppsliga fysiska symptom som jag har haft väldigt många år, var mycket på grund av att jag tryck undan allting helt enkelt. Och sen så bara brast det.
Vad var det för symptom?
Ja, alltså dels har jag haft problem med huvudvärk sedan jag var kanske 10. och migrän. Oj, och spänningshuvudvärk. Och jag fick aldrig någon direkt hjälp av vården. Man tog det liksom inte seriöst riktigt. Och nu äntligen har jag ju börjat få hjälp verkligen. Alltså ordentligt bra hjälp för just migrän och huvudvärk. Men sen har jag ju alltid jättelänge, kanske i alla fall de senaste 15 åren, haft problem med magen. Alltså haft förmodligen magkatarr. Eller det har jag ju haft. Och väldigt, väldigt trött. Svårt att sova, mycket ångest, oro. Har ju varit liksom en... Ja, det har varit liksom närvarande hela tiden egentligen.
Och du tror att det är kroppens reaktion på de här icke-kända känslorna? Mm.
Jag tror att kroppen fick kämpa så himla hårt med att liksom trycka undan det här och inte känna. Så att till slut så orkar inte kroppen mer.
Mm. Var det liksom din barndom och fick du så här uppenbart sig vad som har varit fel och kunde våga erkänna det? Eller vad var det för några? Jag behöver inte säga exakta känslor.
Nej. Men jag tror det. Alltså att det har varit väldigt mycket så att både alltså under min uppväxt och så. Men sen så har det ju varit liksom vad ska man säga, samhället har väl också egentligen en ganska, eller har en stor del i det också, liksom hur man har blivit formad i att vara den duktiga flickan. Men sen också, och då har det ju varit i alla fall det som jag har känt det, som jag tänker för min del har varit väldigt avgörande, är ju så där att man inte ska ta plats, man ska inte prata känslor, man ska inte vara känslig. Det har jag nog fått höra, det har jag fått höra mycket under liksom min uppväxt från olika människor. Att inte vara för känslig och inte prata känslor. Och det löser sig liksom. Det blir bra. Och på det sättet så liksom tryckte jag undan jättemycket.
Det var som att du då inte fick visa dina behov när du var liten.
Mm, precis. Ja.
Eller visa och ta hand om. Och, ja, de var inte så viktiga.
Nej.
Låter
Nej,
det som.
Precis. Precis. Ja, men så tänker jag att det har varit. Och sen för att jag har ju också haft, för att få mycket bekräftelse, så har det ju blivit att om jag har presterat, fått bra betyg eller varit duktig på ridning eller på vad det nu är, det att jag då får liksom bekräftelse och kärlek. Så har det varit väldigt mycket också under min uppväxt. Som gör att jag liksom har alltid presterat väldigt, väldigt mycket.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka från utmattningen?
Jag blev sjukskriven 2019. Men jag tänker ju så, alltså att det har ju, jag hade nog behövt dra i nödbromsen ganska långt innan. Men, och nu så är jag nästan där. Inte riktigt än, men alltså det är fortfarande. Eller jag är så här, jag vet inte riktigt, kan man bli frisk från utmattning? Eller så här tänker jag att i början så tänkte jag att jag skulle gå tillbaka till den personen jag var innan. Och då var det att bli frisk. Mm. Men det jag har försökt, när jag försökte med det, gå tillbaka, då blev jag ju dålig igen. Så det var ju tvungen att liksom inse att jag måste liksom ändra på väldigt mycket. Och att frisk handlar ju inte om att gå tillbaka till den personen man var innan.
Nej, precis.
Så att, ja, det är väl liksom det som, det är klart jag är fortfarande så stresskänslig och så, samtidigt som att jag kan känna så här, okej, men jag kanske inte ska klara av så mycket stress som jag gjorde förut.
Nej, jag tänker att den här känsliga personen, alltså den, för man blir ju som en känsligare personlighet liksom så. Det var kanske den som är frisk. Det kanske är den som du en gång var innan du började stänga av. Som dina föräldrar liksom inte riktigt accepterade. Mm. Men att du... så tänker man så här, men gud, jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av det där. Men det, det kanske egentligen är friskt.
Mm. Ja, men precis. För att nu när jag liksom tänker på mig själv hur jag var förut, innan jag blev sjuk, då var jag så här, ja, men du vet, typ som en jobbannons. Jag kan ha många bollar i luften. Jag är stresstålig. Jag tycker det är kul att göra massa saker samtidigt. Ja, men du vet så här. Och då blev man så här. Och det var ju någonting som jag då var väldigt stolt över. För det fick jag ju jättemycket bekräftelse i. Att jag fick liksom de jobben jag sökte. Och jag var väldigt så. Kunde ha många bollar i luften. Jag jobbade hela tiden. Utan att liksom... Jag var en väldigt bra arbetstagare. Alltså jag gjorde liksom verkligen det jag skulle och lite mer hela tiden. Men som du säger, att nu så är det så här, men det var kanske inte så bra. Eller det var det ju inte, det vet jag ju inte varför jag blev ju sjuk.
Precis. Och, men nu när du liksom är kanske ut ur utmattningen, dock lite känslig. Mm. Är det något du faller tillbaka på? Vilket beteende har du lättast att falla tillbaka på?
Det är att tumma på återhämtning i form av... jag har så himla lätt att liksom, gå över och ta hand om alla andra innan jag tar hand om mig själv. Och det har ju varit väldigt mycket återhämtning för mig. Att liksom ha egen tid och vila och inte ha dåligt samvete för det. Eller känna att man är en dålig mamma för att man har egen tid eller... yoga och köra mindfulness och så, att det blir, alltså det blir så här, när jag har det stressigt och har mycket att göra, då är det första som jag ser att jag plockar bort, att jag liksom inte har tid för de här bitarna. Så det är där jag liksom går tillbaka.
Ja. Mm. Det är den här otroliga ovanan från när man var liten att finnas där för sig själv, att sätta sig själv i första rummet. Det är så, det är liksom svårt att öva in den så den sitter helt till fullo, utan whips så sker något och man vill lämna sig själv.
Ja, verkligen.
Det, och så bara, men vad gör jag? Och det är, jag tror att, ja, men som små döttrar som vi alla var, eller liksom till föräldrar, ja, och säkert pojkar också, men så har man fått sätta dem kanske i första rummet, och då sätter man ju alla andra man möter i första rummet instinktivt.
Precis. Ja, det är ju det, man är ju liksom helt programmerad typ att vara så, så det är jättesvårt att programmera om det.
Och det tror jag man kommer ha svårt med nästan alltid, alltså. Men att vara medveten är ju en helt annan sak. Precis. Att man är medveten att liksom...
Ja, exakt. För att det är så intressant att du säger det här med att vara medveten. För att det var ju, alltså jag var ju så förnekelse när jag blev sjuk. Min läkare typ sa ju till mig så här, nu måste du sjukskriva dig. Och jag var så här, jag ska bara gå på den här konferensen om några månader. Och hon bara, nej! Nu, liksom. Så att det är ju första steget verkligen, att bli medveten. För när jag väl släppte taget där och öppnade upp för det och gick hem och var sjukskriven, så slutade det med att jag var sjukskriven ett halvår på heltid, fast jag hade tänkt typ någon vecka bara. Då kom allt.
Har Försäkringskassan varit med dig på din resa, eller är de krångliga?
Från början var de väldigt krångliga. Det var jättejobbigt. Och där hade jag bara sån tur att min läkare var så bra, för att hon i princip ringde min handläggare och skällde ut honom. Och sa till honom så här, nu säger du till mig exakt vad jag ska skriva för att du ska godkänna det här, för hon måste vara sjukskriven. Och då gick det. Men det var... så att jag hade bara jättetur att jag fick sån bra hjälp av min läkare som faktiskt gjorde det. Jag vet att det är skitsvårt för många idag. Både med att få rätt läkare och sen också få att Försäkringskassan är med på det.
Det är ju en extrem stress som Försäkringskassan utsätter de utmattade och alla som har någon psykisk sjukdom eller så. så ska man känna sig jagad. Och det är klart att det inte är Försäkringskassan som... Alltså, nej. Det är bara, återigen, det här med pengar. Mm. Men det är ändå ganska... När folk är utmattade av stress och sen ska de, så kan man också bli tvungen att bli liksom få massa jobbiga samtal. Och, ja, det är problematiskt. Ja. Det är otroligt problematiskt samtidigt som det är fantastiskt att det är så många som kan vara sjukskrivna i det här
absolut,
landet.
Absolut, ja. Absolut. Och sen så är det så här, det är ju verkligen en stress när det väl börjar krångla. Eftersom att jag började med att det krångla. Så blev det ju också, jag är övertygad om att det kanske skulle gå snabbare om det inte, om jag verkligen hade fått vila. Min mamma brukar alltid säga så här, man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Och så är det verkligen, det är ju ett heltidsjobb typ med Försäkringskassan och möten och papper och allt som man ska göra liksom. Kontakter och så. Mm. Och det är ju det minsta man behöver när man är liksom sjukskriven för stress.
Men jag tänker om det är någon som lyssnar som har problem med det där, då kanske det är så att man måste byta läkare tills man hittar en läkare som kan stå på ens egen sida för att det är avgörande.
Mm. Ja, så var det verkligen för mig.
För att handläggarna har inte den expertisen att förstå vad utmattning handlar om. Så att det kanske är ett bra råd.
Ja, och hitta en läkare som verkligen kan. För det är ju också så, liksom, som du säger, att de vet vad utmattning är och lite så här hur de ska formulera sig och vad de ska fråga för frågor och vilken information som de måste ha för att liksom kunna skriva ett bra sjukintyg.
Mm. Hur mycket av din utmattning har varit kroppslig för dig?
Ja, alltså det har varit nog jättestor del. Och främst med alltså hjärntröttheten. Att vara liksom helt slut på energi. Både egentligen, både kroppsligt, mentalt, socialt liksom. Att det har varit... Ja, det största. Det här liksom att jag har bara sovit typ. Det där halvåret jag var hemma sov jag bara, tror jag. I princip. Och liksom aldrig vakna upp och hade energi. Utan jag bara sov mer och mer och mer. Och liksom inte orkade någonting.
Mm. Just det, det var ju det här med hur du hade... kom jag på att vi nämnde innan... din mamma, du hade ju den här känslan av att du ville ta hand om din mamma. Mm. Och nu har ju du barn. Mm. Och jag tänker så här, vad har du gjort i din relation till ditt barn med tanke på din utmattning så att det inte blir samma den här känslan av att vara förälder till sin förälder?
Mm. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men alltså jag är ju först... I början då, liksom, när jag var väldigt dålig och väldigt liksom, ja, men sjuk, då var jag ju väldigt noga tidigt berätta för henne vad det var som hade hänt med mamma. Liksom. Hon var ju ganska liten då, men jag hade en jättebra bok som jag blev tipsad om, Apelsinträdet, som hur man liksom kan läsa en bok för barn för liksom vad utmattning innebär. Och att jag var väldigt noga med både jag och min sambo att liksom, ja, men inte lägga något ansvar på henne. Att det inte var liksom någonting som hade liksom inte med henne att göra. Jag var dålig eller att jag var sjuk eller så. Och sen, ja, men alltså prata väldigt, väldigt mycket. Sen så har ju jag väldigt nu i min liksom utmattningsresa och min resa mot att bli frisk och liksom det här med att jag kämpar med att hon inte ska vara den här duktiga lilla flickan och att hon inte ska behöva ta hand om alla andra, utan att hon måste liksom ta hand om sig själv, och det är okej att känna alla känslor. Det pratar vi jättemycket om, och det är okej att liksom uttrycka sina känslor hemma hos oss. man får vara arg och man får vara ledsen och glad och liksom, ja, att det är okej och man inte ska behöva alls skämmas för det.
Gud vad fint tycker jag. Alltså att vår generation faktiskt är väldigt kloka på det sättet att inte då i alla fall, men i många fall, att vi lär oss av det som skedde oss. Och sen kanske vi i och för sig gör massa andra fel.
Säkert. Det är ju typ omöjligt att vara förälder. Men, ja. Ja, nej, men absolut. Och sen också det där liksom att bara... Ja, men någonting som jag har tänkt på mycket är ju att vi oftast kanske säger till våra barn så här: vad ska du bli när du blir stor? Och då försöker jag tänka att så här, nej, vad ska du jobba med när du blir stor? För vi är inte våra jobb.
Nej, det är
bra. För det har ju verkligen jag känt att det har ju jag liksom växt upp med båda mina föräldrar liksom, som har jobbat väldigt hårt och väldigt mycket och sådär, att de identifierar sig så mycket med sitt jobb, och det har jag ju också gjort. Det var jättesvårt nu, för nu jobbar jag ju inte med det längre. Det har varit svårt för mig, en jättesvår omställning och liksom inte ha sitt jobb på det sättet, för att man identifierar sig ju med sitt jobb så mycket. Vilket också liksom är kopplat till prestation, tänker jag.
Ja. Verkligen. Precis, vi är inte våra jobb.
Precis.
Men det har man ju. Den programmeringen har man ju, för våra föräldrar var ju uppslukade av sina jobb.
Precis.
Och det är väl vi också i och för sig.
Ja, precis. Mm. Ja.
Sen också är det väl någonting med att säga, vad ska du bli när du blir stor? Alltså de är ju redan någonting.
Exakt.
Alltså att inte behöva ställa de frågorna.
Precis. Ja, men precis. Exakt. Och sen, jag gör det felet flera gånger om dagen. Men jag verkligen kämpar med att inte säga att min dotter är duktig. Att liksom verkligen försöka säga, gud vad modig du var nu, eller vad stark du är som gjorde det här, eller vad jag ser där dig, eller men du vet, inte vad säga, vad duktig du var. Alltså, och det kommer automatiskt hela tiden, alltså det är jättesvårt.
Ja. Där har vi ett viktigt arbete.
Ja.
Man undrar hur det kommer se ut i framtiden med utmattning och så, vad som kommer.
Ja, och det är ju, jag vet inte om du, då har du säkert läst, Försäkringskassan kom ju nu med en rapport för några veckor sedan att vi har aldrig varit så här många sjukskriva för utmattning.
Nej, och ökat med 46% sedan 2016.
Och vi, det funderar jag också jättemycket på. Jag vet inte, du har ju säkert pratat med jättemånga kring det här, men alltså just det här att liksom, vad är det för samhälle vi har skapat? Liksom.
Ja.
Där vi bränner
det
ut
är
oss.
Så, ja, men det är precis. Och det är ett ganska så här mörkt samhälle på massa sätt och vis. Jag såg just Mia Käringer la upp en otroligt träffande text hon har skrivit ifrån hennes alter ego Tabita, att det liksom så här, vad är det med de här männen som är så här skadade från sina uppväxter som styr landet och så här, var någonstans har vi mamman? Varför kommer inte mamman?
Precis.
Och ja, det kan vara jättemycket tankar och så här frustration och mörker med skjutningar och allt som har hänt. Men vi måste försöka känna att man kan skapa sitt inre ljus och ett ljus, att det finns ett ljus, alltså som du med det du har jobbat med, och liksom att lägga fokuset på vad alla som jobbar med någon slags förändring och överhuvudtaget bara humor, att försöka vända den här, för att det blir väldigt tungt om man till exempel jobbar med sin stress, sin utmattning, och sen också känner det här det som sker, det som pågår i samhället. Hur kan man försöka varje dag komma i kontakt med sitt inre ljus? Alltså, nu säger jag det här. Jag tycker inte särskilt lätt själv.
Nej,
men det är något jag Jag försöker stärka. Ja. Och jag kollar inte heller särskilt mycket på nyheterna nu.
Nej, det gör inte jag heller. Jag orkar inte det.
Ja, tack snälla för din tid. Och det här är ju andra gången vi spelar in. Och mina lyssnare tycker nog att det har varit så här strulig tekniken. Ja. Men nu ser det ju verkligen ut att funka. Och det här, jag tycker det blev ännu bättre än
sist.
Ja,
det känns jättekul.
Tack snälla du. Ta hand om
du
dig.
Med.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack till dig som lyssnar. Kom ihåg att sprid podden om du gillar podden. Gå in på din app där du lyssnar ifrån och lämna recension eller flera stjärnor. Men framförallt sprid till vänner, bekanta, de som ni tycker skulle höra prestationspodden. Men framförallt, ta hand om dig och ha en jättebra vecka.